Det som började med uppmaningar att tvätta händerna lite oftare och att nysa i armvecket istället för rakt ut utvecklades snabbt till en global pandemi som tvingade hela samhället att ställa om. Vad har vi lärt oss och vad tar vi med oss av coronavåren? Det ska vi diskutera i slaget efter 12 idag tillsammans med Sofie Starra som är ledarskribent på Österbottens tidning. Välkommen.
Tack. Tack.
Rurik Ahlberg som är kommundirektör i Korsholm. Välkommen.
Tack.
Ulla-Maj Wideros, tidigare riksdagsledamot.
Tack.
Och Thomas Karv som är statsvetare.
Stort tack.
Mitt namn är Filip Sten och ni lyssnar alltså på Slaget efter 12. Vi ska börja med att diskutera politiken som har förts under de här månaderna. Finland var i ett läge av undantagstillstånd under 3 månaders tid. Ulla-Maj Wideros, det här är unikt.
I allra högsta grad. Jag har ju levat ganska länge men aldrig ändå upplevt det här. Något som ens skulle vara i närheten av undantagstillstånd. Och jag måste säga att den där dagen när det utlystes undantagstillstånd så gick det nog kalla kårar längs ryggen. Och jag är säker på att de politiker som fattade beslut om det också hade en ganska tuff situation att komma ut och berätta det åt Finlands folk.
På vilket sätt, jag förstår att liksom läget var allvarligt, men hade man något andra val än att gå in för det här?
Ja, det är klart att man kunde ju ha idgat en sån politik som betyder vänta och se. Men när man gjorde ju den bedömningen, tycker jag helt riktigt nog med facit på hand, den bedömningen att det är inte värt att vänta och se i en sån här situation, att läget är sånt. Och jag är ju helt säker på att de politiker som satt där och fattade besluten visste ju mera om eventuell pandemi än vad vi vanliga medborgare visste. Därav också det tuffa beslutet.
Thomas Karv, hur ser du på de här gångna 3 månaderna?
Ja, det är klart att det har varit en väldigt omvälvande period i mänsklighetens historia. Och inte bara ur ett kort perspektiv utan också ur ett långt perspektiv. Och det är precis som Ulla-Maj sa, att regeringen hade ju nog absolut alla sorters valmöjligheter. Att det kunde ju ha gått i väldigt olika vägar. Det var ju inte en självklarhet att de skulle ta de beslut som har gjort att Finland relativt sett har klarat sig ändå med heden i behåll ur den här första steget av pandemin i alla fall. Så att det har nog varit omväldigande.
Mm. Sofie Starra, hur har du sett på den här tiden?
Jag fick på samma sätt som Ulla-Maj Wideros lite kalla kårar den dagen när beslutet kom om undantagstillstånd. Det var ju ett slags en ny slags krishantering istället för att säga att ta det lugnt, vi klarar det här. Så var det ett sätt att säga att nu är det allvar och ni måste ändra ett beteende och ett sätt att leva och genast. Och det har ju efteråt diskuterats, kan det här användas på andra sätt? Har det lett till en förändring i krishanteringen och vad vi är beredda att gå med på?
Precis. Rurik Ahlberg, vad säger du?
Men jag tycker ju det stora som har skett egentligen är att om man ser den arbetande generationen nu, för jag tror att den upplever att man lever i ett ekorrhjul och man lever i ett litet system och man ska uppfylla då vissa saker. Och så kommer det här nya läget där man inte lever på samma sätt mera. Man flyger mindre, man rör sig mindre, man kör mindre, tycker många här på jobbet så klär sig annorlunda. Och det där, och man märker att man kan ändå leva. Och det här tycker jag liksom är en stor uppenbarelse för de här, för många i samhället, att behöver vi ha det här ekorrhjulet, kan vi leva på ett annat sätt. Visserligen så frånser jag liksom alla ekonomiska fakta när jag säger det här. Men att det är liksom första gången som tror jag de flesta av oss som lever i dagens värld upplever något liknande.
Mm, det där ska vi absolut återkomma till, men först om en stund. Jag tänkte fortsätta med dig, Rurik. De här stora besluten, de togs ju i regeringen, men mycket av implementeringen och konsekvenserna föll sedan på kommunerna. Hur utmanande har den här tiden varit ur kommunens perspektiv?
De där första veckorna var ju väldigt hetska när vi la om all verksamhet och all skolundervisningen och dagis verksamheten och så vidare. Sen började det ju nog löpa efter ett par veckor. Man kom in i den här nya rutinen. Kalendrarna lades om, man prioriterade den här verksamheten. Så liksom inom 2-3 veckor tycker jag nog att vi hittade ett sätt att jobba med det här.
Mm. Man kan kalla det här politiken som har förts som en konstant balansgång mellan folkhälsan och ekonomin. I Finland stängde vi inte ner samhället alls lika hårt som i flera sydeuropeiska länder, men ändå betydligt hårdare än i Sverige. Det här ledde ju till vad folk har kallat för en sorts coronalandskamp, och nu talar svenska ministrar om att det nordiska samarbetet äventyras när Finland och de övriga nordiska länderna inte välkomnar svenska turister under sommaren. Thomas Karv, det här nordiska perspektivet på coronan, blir det djupa sår av det här, tror du?
Jag tror ju nog att tiden också kommer att läka dessa sår, men det är klart att attityderna hos vanliga nordbor, speciellt då gentemot svenskar och från svensk perspektiv gentemot andra, det har ju nog som förändrats ändå, som kan bli ganska bestående. Och orsaken är det här är ju att svenska sättet att bekämpa corona har ju skilt sig. Det är så stor del från resten av nordiska länderna, så det har ju som inte gått att till exempel öppna upp gränserna mot Sverige och samtidigt kunna beskydda den egna befolkningen. Svenskarna har helt enkelt målat in resten i ett hörn där det inte funnits så många andra tillvägagångssätt än vad vi har nu. Och man har ju redan kunnat se lite attityder. Jag själv har ju befunnit mig hela våren i Göteborg i Sverige och fått lite på skämt, lite på allvar, ändå så där att kanske du nu inte kommer, kanske du förstår att hålla dig i karantän när du kommer hem och inte kommer nära, så att säga. Så klart att det är på skämt, men det finns ju också en viss oro att det ska börja sprida sig igen här i Finland nu, och roten det här ska vara då svenska hemkommare helt enkelt. Så det är ju en knepig situation, minst sagt.
Mm. Men jag måste ju nog säga att är det så att det nordiska samarbetet står och faller med den här situationen, så då hade det inte varit värt mycket. Om man tänker tillbaka på allt vad man har ändå kommit överens om med passfrihet och fri rörlighet och allt som välfärdssamhälle som det här nordiska samarbetet bygger på. Om det far på grund av det här, så då får vi ju faktiskt börja titta i spegeln riktigt ordentligt. Så jag tror att det har fått visserligen en noll i sidan. Och det kan man då alltid fundera på varför det blev så. Men att det skulle ha liksom någon bestående skada, så det kan jag ändå inte tro. Sen vill jag säga att när Filip sa det här om folkhälsan och ekonomin och det här. Ja, ibland kanske de sätts mot varandra. Vilket inte alltid är nödvändigt, kan jag ju tycka. Sen måste jag säga att politiker är nog faktiskt satta också för att fundera över vilken inställning vi har till människans värde i slutändan. I grunden så måste politiker fundera över att var någonstans förhåller jag mig till människans värde. Och jag tror att det har haft en betydelse när regeringen har fattat beslut. Eller jag hoppas i alla fall.
Mm. Vill du utveckla det där?
Ja, alltså hur långt är man beredd att gå när det gäller pengar, näringsliv, allt annat på bekostnad av människans värde, det vill säga liv och död. Mm. Det är faktiskt varken mer eller mindre fråga om något annat än det. Och det sägs ju också att politikernas etta uppdrag är ju att skydda människan till liv och hälsa. Och jag uppfattar att våra politiker hade det i tankarna när de fattade sitt beslut då i mitten på mars. Att här handlar det om en så stor fråga att vi är inte beredda att offra våra människors liv. Och därför detta tuffa beslut. Sen tog vi emot beskedet i mitten på mars exakt på det sätt som politikerna förväntar sig att vi skulle göra. Det vill säga med respekt.
Mm. Sofie Stara, kommentar på det här.
Utveckla lite den här tanken att alltså vi lever i oerhört intressanta tider. Och det som man ju också ser här nu är någon slags sån här politikens återkomst. Att saker som har varit totalt omöjliga under de här senaste decennierna är plötsligt möjliga. Vi har jättelika tilläggsbudgetar. Det finns olika förslag liksom för företagare, för alla möjliga olika chateringar av invånare. Nu har vi naturligtvis inte facit i handen att klara vi av det här ekonomiskt. Men det är också någon slags sundhetstecken att liksom få tillbaka någon slags vilja i vad vi vill. Ulla-Maj hänvisar här just liksom tron på livet. Det kan ju vara en sak som kommer tillbaka. Men jag tror att det är väldigt viktigt att människor får liksom ha sin tro på samhället. Att samhället kan göra saker. För att nu göra en lång historia kort, så på något sätt upplever jag att människor har tänkt att vi lever i ett system, vi har det här ekorrhjulet, det liksom ger en slags så här misstro som också utmynnar i sån här Greta Thunberg-effekter, att man liksom inte kan göra någonting åt saken. Och vi kan göra åt saken, men att vi måste våga. Och den här tiden så visar ju att saker faktiskt är möjliga.
Sofie Stara.
Ja, prioriteringen måste väl alltid vara att rädda liv till varje pris. Alltså kosta vad det kosta vill. Och eftersom man lyckades ju hålla smittspridningen under kontroll i Finland, så har man kunnat tala om ekonomiska utmaningar utan att det har blivit en direkt motsättning mellan liv och ekonomi. Och man kan säkert se det som att det var rätt beslut att stänga ner så pass hårt i ett ganska tidigt skede att man fick tid att fundera på vad man ska göra. Och som andra har varit in på så finns det ju inget facit ännu, men att till exempel så ser man ju att Sveriges ekonomi är nästan lika hårt drabbad som Finlands, trots att man har haft olika strategier, och dödstalen har blivit förfärande höga. Och det tror jag nog kommer att leda till en annan diskussion i Sverige än i Finland. Sen att rädda liv till varje pris så betyder också i förlängningen att ge människor anständiga liv. Och där tror jag ju att gränsen mellan välstånd och fattigdom har blivit ganska tydlig på grund av coronakrisen. I Europa så räknas upp till 87 miljoner människor att behöva ekonomisk hjälp och rent av mathjälp. Och det är klart att vi som är extremt privilegierade och sitter här och pratar idag kan prata om att ta oss ur ekorrhjulet och reflektera. Men det är nog helt andra villkor som gäller för stora delar av mänskligheten.
Här har vi ju också den här sysselsättningsaspekten. Arbetslösheten har ju stigit markant också i Finland, och frågan är väl att hur i vilken takt och i vilken omfattning återhämtar sig sysselsättningen?
Det är ju en supersvår fråga. Därför att jag tror varken i näringslivet eller i politiken eller i samhället i övrigt så kommer absolut ingenting att bli som förut. Alltså det har skett en förändring både i våra egna attityder, men i alla människors huvuden också. En förändring i sättet att tänka och sättet att vara och sättet att se på omvärlden som är beständig. Så vi kommer inte att kunna gå tillbaka. Någon har talat om det nya normala, och det är säkert så att det är en bra benämning. Men vi kommer inte att kunna gå tillbaka till det som har varit. Man kommer inte att arbeta på samma sätt. Man kommer inte att göra samma produkter. Man kommer att hitta nya infallsvinklar. Och man kommer att behöva ny sorts arbetskraft. Allt det här. Men jag tror ju inte att den här höga arbetslöshetsnivån, att den är beständig. Men det kommer att se annorlunda ut, det som vi ska jobba med.
Och sen är ju frågan också att liksom ändras liksom arbetslivet liksom i sig. Att vi har ju haft vi har en stark norm liksom i arbetslivet, att man ska vara socialt nätverkande, man ska vara väldigt liksom utåtriktad och sånt. Nu har vi haft en tid där människor inte har träffat varandra i samma grad. Och det har på något sätt lyft fram då människor som egentligen inte trivs med det här med att berätta de bästa vitserna i sällskap. Och att man hela tiden ska vara på gott humör. Och det här är också en väldigt spännande att se att påverka det. Sådana här liksom grundläggande frågor som vi har. Att det är ju ändå liksom egna, det vi själv som har beslutat att man ska vara liksom socialt nätverkande som människa. Men det måste inte vara på det sättet. Och därför vill jag bara återkomma till att det här är oerhört spännande tider, för att det lyfter fram så många olika dimensioner på frågorna.
Jag kan också tillägga att det är ju precis som Sofie var inne på här också, att den här själva epidemin har ju också lyft upp problem på ytan som kanske alltid har funnits där, eller som alltid har funnits där, men det kanske inte har diskuterats riktigt på senare tid, som till exempel fattigdom och gränsen mellan det rika norr och det mer fattiga Sydeuropa, om vi ska prata EU-politik. Men också det här Black Lives Matter-rörelsen som man har riktigt fått fart här under senare tid och spridit sig till hela Västeuropa, hur satt frågor kring rasism och sånt högst upp på den politiska agendan. Och jag tror ju att också den debatten kommer att leda till någon form av förändring till det bättre. Och för det här är ju också ett missnöje som inte heller har ploppat upp från tomma intet. Men i och med coronan och i och med att folk kanske har fått tid att reflektera och fått helt enkelt tagit mod till sig, så det här sprider sig och kommer leder till något stort. Så jag tror också det är också en aspekt av hela den här coronavåren som jag ser det.
Vad tror du konkret liksom för att blir den stora förändringen?
Ja, på kort sikt så håller vi på att ifrågasätta vår historia med tanke på att alla statyer som håller på att välts runt om jorden, och det är kanske det första uttrycket för någon sorts ilska att man måste göra någonting fysiskt. Men jag tror i nästa steg blir det kanske mer reflekterande samhällsdiskussion. Vad kan man riktigt göra för att komma till roten till det här samhällsproblemet? För det är någonting strukturellt helt enkelt som man måste få gjort någonting till. Och klart att lösningen kommer ju finnas kanske på nationell nivå. Det finns ju inte en global lösning på ett sånt här djupt problem. Men någon form av förändring måste det här leda till, men att exakt vad så är ju svårt att säga.
Rurik Ahlberg här var inne på det här med att resa och träffa människor på andra sidan av jorden, och allt det här så kan ju som kokas ner till globaliseringen. Nu har den varit så att säga på paus här under våren. Vad tror ni? Tror ni att det här blir en bestående förändring, att man det kanske inte nödvändigtvis är alla gånger förmånligast att tillverka saker i Kina och sälja det med Europa hädanefter? Eller är det att hoppas på för mycket?
Jag tror själv att det är liksom lite mitt i, att vi vet inte riktigt var vi landar. Antagligen så tänker ju många företag nu på det, att det ändå lönar sig att ha mer decentraliserad produktion, och för själv skulle jag ju hoppas att det går åt det hållet. Jag tycker man ser nu i det här läget liksom tendenser att hur mycket ska vi ta tillbaka av det här tidigare systemet. För att det är ett faktum att det finns väldigt många människor, väldigt många företag som vill tillbaka naturligtvis. Man har lån, man ska betala bort dem, de har anställda och så vidare. Och det där. Och då när man liksom pejlar det här mot, ska vi säga då, miljömål eller annat. Så vi har inte riktigt svaren där ännu. Och det här blir en stor utmaning för det politiska livet just nu. För det kommer kräva ganska snabba beslut.
Jag tänker också lite att det är klart att mycket kan göras enklare via virtuella möten. Och det är Teams och det är Zoom och allt vad det heter. Men samtidigt så bygger nog både politiken och samhället på människomöten, att man alltså faktiskt lär känna varandra, varandras temperament, varför människor säger det de gör, vilket kroppsspråk de har. Jag ser ett ganska stort värde i att människor som ska fatta svåra beslut ändå kan ses ansikte mot ansikte och faktiskt lära känna varandra. Varför beter man sig på ett visst sätt i olika situationer? Varför gör den och den si och så, den andra gör på ett helt annat sätt? Så jag är lite orolig för att man nu hyllar det här nya normala för mycket på bekostnad av vanliga människomöten, som nog har ett väldigt stort värde när man ska fatta beslut.
Ja, i alla fall tycker jag själv att just i början av den här coronakrisen, när man började sitta mycket mer i de här digitala möten, så var det många som resonerade på det sättet att de här mötena passar bättre för liksom som beslutsmöten, att det är ganska korta möten, man fattar beslut och så går man till nästa möte. Och, Och jag tror det ligger någonting i det här som Ulla-Maj säger, att, att på sikt så här så, så måste vi nog träffa människor också. Nu när vi ändå, det har varit ändå en relativt kort tid och vi känner de flesta som vi brukar jobba med, så, så går det säkert ändå rätt så hyggligt.
Men som Sofie, sagt,
vi är mitt i processen ännu.
Ja, jag har tänkt på ordet ödmjukhet under den här våren också. Vi kunde ju inte veta hur våren 2020 skulle se ut. Vi kunde inte veta att en luftburen smitta skulle skapa den här pandemin och lamslå världen. Och det har också blivit tydligt att, att ledare och samhällen där inte ödmjukhet har visats och man inte har lyckats reagera i tid, så har drabbats väldigt hårt. Och ledare som har visat både ödmjukhet och beslutsamhet har lyckats mycket bättre. Där får nog kanske Finland framstå som ett exempel. För att vi har ett välorganiserat samhälle. Vi har ett samhälle med tillit. Och vad gäller ödmjukhet och hur vi går vidare i världen, så, så är jag lite rädd att pandemin gör vägen mer svårframkomlig, eller konsekvenserna av den. För det, det är väldigt lätt att sitta skyddad av sitt arbete, distansjobba och ha sitt nätverk och ha stöd av forskare som säger att vi måste agera och hålla med. Men, att, men för människor som förlorat eller riskerar att förlora sitt arbete och dessutom anser att de är tvungna att ge upp sina värderingar, så är det inte lika lätt. Att där, där ser jag en stark polarisering, och den polariseringen är inte lätt att överbrygga. Och jag är inte säker på om pandemin gör det lättare. Även om den har medfört att vi för första gången egentligen upplever en total globalisering, eftersom vi för första gången har en gemensam fiende och en gemensam rädsla. Att det, det är spännande att fundera på.
Men om jag ska lyfta
upp just med den här välfärden, att det hade ju varit en väldigt stor trygghet för oss i Finland med att vi har ett välfärdssamhälle. Jag tror ju att liksom, tron på välfärdssamhället så kommer att stärkas hos oss liksom, i och med det här. Men det som har liksom hamnat lite i skymundan, eller som inte så där jätte kanske intressant för vanliga invånare, är att nu har ju den här krisen också visat att den offentliga ekonomin är nog oerhört kör. Att genast de, som de här kurvorna lite heller går neråt, så det är ju bara att ta lån. Alltså det finns ingen kassa, till exempel här i kommunen eller sånt. Inte finns det någon kassa att betala ut 3 månaders lön om samhället stannar upp. Och det här är nog ett sånt här som stabilitetsbudskap som jag tycker att staten borde ta till sig. Att det borde finnas lite kassa hos liksom offentliga myndigheter just med tanke på det här. Att det är ganska speciellt det att vi har beskattningsrätt, men ändå så finns det inte. Det finns inte liksom pengar egentligen extra någonstans.
Ja, får jag också kommentera vad Sofie sa, att jag tror också att globaliseringen har redan tidigare varit en väldigt polariserande fråga. Alltså ända sedan finanskrisen 2008, när man riktigt för första gången fick se nackdelarna med att ekonomier hänger ihop till den utsträckning som de gör, så har det ju som stegvis blivit mer polariserande. Och jag tror att det kommer också att eskalera nu i efterskalvet av det här coronakrisen. Att klart att generellt så har ju folk varit positivt inställda gentemot fritt resande, frihandel och så vidare. Men att i och med att nu när gränserna har varit stängda, man har märkt att länder klarar sig själva, precis som du säger också, att man har kanske börjat uppskatta välfärdssamhället i en större utsträckning än tidigare, så kanske också det här kommer att få en ännu mer negativ effekt på globaliseringsattityder. Och vad det här kommer sen leda till på politisk nivå blir väldigt intressant att följa.
Det finns ju en tendens att nationalstaten stärks och att man stänger gränser, och en del kanske tycker att man inte behöver öppna dem igen. Och inom EU har det blivit sorgligt tydligt att man inte har kunnat samarbeta, delvis inom Norden också, men som Ulla-Maj var inne på, så hoppas jag verkligen att det inte ger bestående skador på det nordiska samarbetet.
Jag tänker också att det finns en risk när ändå det här hotet, det gemensamma hotet i hela världen visserligen, men det finns ändå en risk för att egoismen växer, att man börjar tänka lite mer på sig själv och sin egen välfärd och mindre på omvärldens välfärd. Därför att risken för att det skulle kunna ske någonting förfärligt i vårt land så kan ge sådana symptom. Och då ställs igen politikerna lite mot väggen att våga stå upp för de värderingar som man också i normala förhållanden står för. Att våga göra det när det kommer strömningar i samhället som kanske inte är alldeles bra med tanke på vilket samhälle vi ändå faktiskt vill bygga upp och vilket samhälle vi vill ha. Det kommer att krävas väldigt modiga politiker fortsättningsvis. Lika modiga som de var den 16 mars. Men kanske lite på ett annat sätt.
Ja, för vi vill ju alltid ha någon att skylla på. Det har man ju sett i vår också. Och då är det väldigt lätt att man utnyttjar de uppdelningar som redan finns. Mellan människor och religioner och etnicitet och klass och så vidare.
Och det kommer inte att vara lätt för den politiker som vågar stå upp för värderingarna sina. Därför att det är klart att populismen finns kvar och ligger där under ytan. Jag tycker jag ser det också när jag följer med riksdagens frågetimmar och annars också med debatten. Det finns där under ytan och det ligger där och väntar på att komma fram. Och då krävs styrka och mod nog att säga ifrån. Men det är ju inte så här vi vill ha det.
Det är ju varje
en tid nu som faktiskt politiska systemet har levererat mycket och på det sättet en speciell tid att man kunna leverera och liksom och bevisa gentemot de populistiska rörelserna att det finns kraft i de etablerade partierna och jag tror ju nog att det är på många partikanslier nu som man funderar på liksom strategierna nu för dagen efter. Att vad är det samhälle vi vill ha och hur man liksom försvarar det. För att det är precis så som det sades här, att den här populismen så är nog där under ytan hela tiden. Och sticker nog snabbt upp sitt huvud.
Ja, vad kan man säga om oppositionens agerande under den här våren?
I början var man ju nästan chockad över tystnaden. Och antagligen var de lika chockade som alla andra över att det blev en pandemi och att det faktiskt var sånt allvar i det som det sen visade sig faktiskt vara. Så att, men sen tycker jag att de på något sätt oroligt och osäkert söker sin roll och försöker hitta nu något som är fel. Är det nu intresse av rangernas öppethållningstid, vilket jag tycker faktiskt är ganska löjligt att man orkar bråka om det ska vara öppet till 11 eller 1. Men till och med det så behöver man bråka om. Så de söker nog sin roll och antagligen är både Samlingspartiet och Samfinländarna innerst inne av den åsikten att regeringen har gjort nästan allt rätt. Och då blir det små detaljer som blir deras käpphästar.
Jag tror nog också att de bidrar sin tid helt enkelt och väntar vad som blir nästa politiska fråga. Att ändå några år kvar till val.
Ja, jag håller nog med föregående talare också att oppositionen har nog överlag lagt partipolitiken åt sidan, speciellt när den nu blåste som mest och då satt landets intresse främst, vilket då förstås hedrar dem. Men samtidigt så har ju också oppositionen verkligen lidit nu av att Sannfinländarna har varit ganska upptagna med interna bekymmer, medan då Samlingspartiet kanske inte riktigt har hittat sin roll som oppositionsparti ännu. Men jag tror ju nog att här under sommaren och tidig höst när frågorna går från folkhälsa till ekonomi så kommer ju nog också att oppositionen att få ett riktigt uppsving, har jag på känn.
I ett akut skede så hade det ju varit väldigt eländigt om det hade skapats en stor och sårande splittring i hur krisen hanterades, så det tror jag alla insåg. Och sen så har man ju varit inne på att gräla om som ni sa, små saker. Men det har också kommit en del ifrågasättande som kanske har varit helt befogade. Som om det har varit oklarheter i budskapen om vad som gäller för 70-plussare och stängda gränser. Och om de ekonomiska stöden har fungerat i praktiken. Och att restriktionerna har sett likadana ut i alla delar av landet. Oberoende av smittspridning. Så det kommer nog att finnas mycket som kommer att diskuteras i höst. Efter krisen, när det nu blir. Senast när det är dags för nästa val 2023, om nu coronakrisen är över då, så kommer man att samla ihop, eller plocka fram allt man har samlat ihop nu under våren.
Men nu kommer ett kommunalval före det. Och det kommer också att lyftas, då lyfts partiledarna fram också i olika debatter och så vidare. Jag jag förhåller mig ganska så där iskallt i oppositionen. Jag tror inte att de medvetet har lagt partipolitiken åt sidan, utan de var helt enkelt så tagna av situationen att de blev oförmögna att göra något. Plus att de nog insåg att det som regeringen gör är ganska rätt. Men helt säkert sitter de bara och funderar över vilka är de frågor som vi ska, utan att reta gallfeber på befolkningen, som ju tycker att regeringen har gjort väldigt mycket rätt. De har ju en balansgång där också att fundera över att vid vilket träd ska vi källa nu för att inte liksom våra väljare ska svika oss och stödja regeringen eller regeringspartierna för mycket. Där sitter nog människor och strateger och funderar att garanterat kommer det frågor ännu. Det är för tidigt, tror jag, sommaren. Sommarens möten, partipolitiska möten kommer för tidigt på. Men till hösten kommer det.
Det som jag tror också att sker på sätt och vis här nu är att det är vissa sådana, ska vi säga, tektoniska plattor som rör på sig. Att på något sätt liksom att makten i samhället förskjuts mot de här yngre politikerna. Vi har nu haft visserligen yngre politiker redan länge i landet, men att det är liksom väldigt tydligt att liksom hela makten symboliseras av de partiledare vi har, som alla har varit unga, och till exempel presidenten har blivit ganska i skymundan här nu, och det så innebär såklart för det politiska livet en ganska stor sak. Att själv har jag tyckt att de här liksom större årskullarna efter kriget har haft väldigt länge stort inflytande i landet, och säkert liksom den generation som längst haft liksom makt i något samhälle någonstans.
Det här
kommer att, tror jag, lite ändras.
Det där kommer och går. Du kommer kanske ihåg Erkki Liikanen, Ulf Sundqvist, Per Stenbeck, Toffe Taxell, Paavo Väyrynen, unga killar i tidernas morgon som väldigt länge hade inflytande. Och det kan hända att de här kvinnliga unga politikerna nu kommer också att väldigt länge ha inflytande i samhället framöver. Jag tror ju inte att de är såna som är några år på toppen och sen börjar de göra annat. De är ganska drivna av sina värderingar.
Jag tror precis så, att det kan vara en bestående förändring faktiskt nu som sker.
Jo, men de blir också äldre, de som nu är i ledningen. Och sitter de kvar så är de också då äldre. Så det är inte säkert att det kommer att om 10 år så har vi igen ett gäng 34-åringar som stiger
fram. Nej, det tror jag inte heller. Nej, det blir kvar hos de lite far. Ja. Jo.
Thomas Karo.
Ja, jag vet inte vad jag har tillägga kring det där, men att jag tyckte det var väldigt intressant här i inledningen av krisen när Sauli Niinistö började uttala sig och försökte ta någon form av nationell ledarroll på nytt som president och bli någon form av landsfader. Så tyckte jag nog ändå att Sanna Marin var ganska tydligt ute med att nu ska Sauli inte blanda sig i det här inrikespolitiska, utan nu är det som regeringen som har ansvar för det här, presidenten ska förstå till vara tyst. Och efter det så tycker jag ju Sauli har hållit sig ganska i skymundan och låtit regeringen köta sitt utan att blanda sig i. Och jag tyckte jag var ganska sådär, det var ju någon form av maktkamp ändå som jag tyckte att Sauli helt enkelt förstod att nu ska jag, fast han vill vara i rampljuset som man har märkt, så förstår han att nu ska man vara lite i skymundan och låta den nya generationen leda Finland i denna kris.
Vår sändningstid börjar närma sig. Ursäkta.
Jag tror faktiskt att det hände något just precis då, det som Thomas just här sa, med den här liksom korta disputen mellan statsministern och presidenten, att då liksom försköts de här plattorna i det ögonblicket.
Vår sändningstid börjar närma sig sitt slut här, men jag skulle vilja ännu alldeles kort fråga er alla här, om ni nämner en sak, vad som ni tror att blir en bestående förändring i vårt samhälle, i våra liv efter den här våren. Det kan vara sättet hur vi arbetar, hur vi umgås eller annat. Alldeles kort. Sofie Stara, varsågod.
Ja, en bestående sak. Det har ju skett en vändning i hur man förhåller sig till exempel vetenskap, expertis och forskning. Att deras roll har stärkts nu efter att ha varit svag en tid. Det har pratats mycket om en infodemi och desinformation. Så det hoppas jag att en bestående förändring, att man sätter mer tilltro till vetenskap.
Ulla mig vidare oss.
Jag hoppas att det politiska mod som växte fram i mitten på mars, att det skulle bli bestående. Jag hoppas det av hela mitt hjärta att man med politiskt mod skulle trycka tillbaka populismen som hotar att komma fram.
Rurik Ahlberg.
No, det är ju inte så innovativt som jag säger, men jag tror just det här med distansarbete så kommer nog att bestå i relativt hög grad.
Jag instämmer helt med Rurik. Det blir nog mer distansjobb. Åtminstone de som sysslar med kontorsjobb har nog verkligen lärt sig att man kan spara tid och energi genom att jobba hemifrån utan att arbetet blir lidande.
Tack för det, Thomas Karv, Rurik Ahlberg, Ulla-Maj Wideros och Sofie Stara. Här avslutar vi dagens Slaget efter 12 som samtidigt är säsongens sista. Och debattredaktionens vägnar får jag önska alla lyssnare en trevlig sommar. Slaget efter 12 är tillbaka den 10 augusti.